This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here we go.
Skål, gubben.
Skål och välkommen tillbaka från Amsterdam.
Amsterdam. Rotterdam faktiskt. Vi flög till Amsterdam, men vi spelade i Rotterdam. Så var det.
Ja, okej.
Men vi ska kicka igång på det med att snacka om fippen i Amsterdam. Rotterdam.
Jag tycker det. Jag tror att det är det som är top of mind hos både mig och lyssnarna faktiskt. Mm.
Vi har fått mycket frågor. Jag, Danne och framförallt via vårt Instagram. Hur det var att spela i Rotterdam. För det var ganska annorlunda centerkort får man väl säga.
Eller det var en väldigt annorlunda tävling skulle jag väl säga.
Ja, väldigt annorlunda tävling.
Det är helt annan inramning, helt annat upplägg på hur de arrangerar och sådär.
Men vi kan faktiskt säga att det var en väl arrangerad tävling. Från kvalet hela vägen till huvudtävlingen så var det väl genomfört. Vi spelare fick bra med transport från för de spelarna som bodde på hotellet. De fick ju transport till hallen och hem. Vi bodde då på Airbnb, jag, Albin, Adam och Danne. Så vi körde liksom på egen hand och så hyrde vi bil för att liksom känna oss mer fria och ta oss dit vi ville på när vi ville helt enkelt.
Ni bodde ihop på ett Airbnb tillsammans, lagade frukost och hade lite mysigt.
Precis, det gjorde vi. Det funkade bra när vi var i London tillsammans också, så vi tänkte att det var ett vinnande koncept.
Det är väldigt viktigt tror jag bara alltså att de här tävlingsresorna blir någonting mer än bara hur det går i tävlingen. Mm. Det är också minnen man skapar tillsammans och allt runt omkring.
Definitivt, och det är viktigt att bygga upp en omgivning kring dig som du trivs med och känner dig trygg. Jag tycker det är superkul nu att Albin och Adam nu vill tävla mer utomlands.
Verkligen.
De kommer försöka spela alla stora FIP-tävlingar för att sedan kunna ta sig till Premier Padel. Och det
de
tycker
borde
jag är...
spela alla FIP-tävlingar.
Precis, men det är det de försöker göra nu. Och det är sjukt bra för att dels så tycker jag att det är kul att hänga tillsammans. Alltså vi reser som ett team. Vi tränar ju tillsammans i daglig basis i Helsingborg.
Exakt.
Och nu får vi resa tillsammans så att tävlingarna blir lättare. Och vi kan både planera inbollning tillsammans, middagar, etc. Allting runt omkring tävlingen. Vilket gör att tävlandet blir väldigt mycket lättare och vi hejar och stöttar på varandra hela tiden. Så att när vi inte spelar och de spelar så är vi där och stöttar dem och tvärtom. Vilket gör att man känner sig inte så ensam ute på touren.
Nej, precis.
Så att det är faktiskt väldigt nice. Men om vi snackar om tävlingen i sig så var det Det fanns en centikort och den var downtown Rotterdam. Och det var en ganska speciell anläggning. De hade byggt upp, vad säger man, läktarna uppåt istället för snett utåt.
Ja, det var väl inte sittande läktare heller riktigt, utan det var mer som att som en gladiatorboy där det stod folk i båsen bara runt omkring, mer som en fyrkant, som en koloss runt centikorten.
Och stod upp och krökade och hejade på liksom. Det kändes mer som ett disco än en idrottsarena.
Men det är väl lite det en känslan de vill få till på den här tävlingen, känns det som. Det ska hända mycket, det ska vara musik mellan varje boll, det ska vara en speaker med ADHD och du vet såhär.
Absolut, och det var skitkort. Alltså första dagen jag såg detta, vi hade ingen aning om att denna tävling vi skulle spela, för vi har ju sett bilder och scener från denna arenan förra året, men vi var inte där och spelade. Men när vi väl landade i Rotterdam, då insåg vi att, för då skapade de en grupp med alla spelare där de skulle pumpa upp all information hur allting skulle funka. Då inser vi att de skickar bilder på den arenan. Oj. Då sa vi, det är här vi ska spela, det är centerkorten. Men det är en bana bara. Så att de första runderna så var det ju många av oss som fick spela på klubben. Och klubben var, jag minns inte exakt vad den hette, men den låg vid en sjö. Okay. Så att vi kallade det liksom Lake-klubben. Och den låg jättefint, alltså det var vatten runt omkring. Väldigt trevlig miljö med naturen och en väldigt fin paddelanläggning som hade både inomhusbanor och utomhusbanor.
Hur långt var det mellan sjöklubben och centerkorten då?
20-25 minuter.
Så jäkla långt. Och den här centerkorten, bygger de bara upp den för den här tävlingen då?
Ja, alltså de bygger upp den för sommaren. För att vad vi fick reda på var att de kör även en beachvolleyball-tävling som spelas här. Så att de har andra sporter som spelas här också under sommaren. Så att denna arenan står väl uppe under sommarhalvåret så att säga.
Ja.
Och så passar de ju på då att köra massa event. Vilket jag tyckte var skitballt.
Smart. Och det förklarar väl också till... Det var ju mycket folk redan på de tidiga matcherna. Vilket gör att jag tror att de har lyckats bygga en grej som att... Ja, men nu är det beachhandboll, nu är det volleyboll, nu är det någonting som heter paddel. Folk kommer, de köper sina bås, dricker sina bärs och så vet de att det blir underhållning oavsett sport.
Precis, och jag tror att de köpte liksom paket så att de hade olika paket de kunde köpa. Och då var det liksom, det ingick dricka så att folk kunde ju, om inget annat, dra dit och förfesta typ.
Det kändes som att det var lite så.
Det var så definitivt.
Ja, men det måste varit lite annorlunda då. Hur gick snacket i gruppen då när ni insåg att okej, det är så här förutsättningarna är här?
Vi fick ju spela första omgången vid The Lake, alltså Lake-klubben. Och då spelade vi tränade dels dagen innan där och spelade första omgången. Andra omgången skulle jag och Danne spela på CC.
Ja.
Så att när både jag, Danne, Albin och Adam var klara med första omgången på klubben då, så att säga, så åkte vi faktiskt till centerkorten för att se det här. Och då fick vi direkt en wow-känsla. Alltså, shit, här vill man ju spela. Och Albin var ju helt knäckt för att han skulle inte få spela där för en semifinal.
Eventuellt liksom.
Eventuellt, om han tog sig till semifinal. Men efter lite ändringar så fick de spela sin kvartsfinal där med. Vi spelar både vår... 16-dels och kvartfinal på den arenan. Och det var ju häftigt, vi såg ju fram emot detta. Men när vi väl var där, jag och Danne fick ju kvällsmatcher. Och de vart ju lite stökigare än dagsmatcherna.
Åh fan.
Och det var ju dels för ljudet, alltså folket då. De hade ju ingen respekt för när vi spelade, utan när vi liksom, när bollen var igång.
De var inte så där för det, får man
ju tänka. Absolut inte. De ville ju se paddel och de var väldigt engagerade och de hejade på bra. Men de var lika högljudda under bollarna som efter bollarna. Och när vi spelade den första matchen så mötte vi en holländare och då kände vi, det här kommer inte bli lätt. Alltså, det
är... Publiken mot dig också.
Publiken mot oss, mycket ljud och framförallt mycket ljus också. Alltså det var ju många gånger man blev bländad. För de hade ju inte bara barnbelysning utan de hade belysning runt hela läktaren. Och på läktaren, hela vägen nerifrån och upp, så hade de massa så här lampor i olika färger.
Ja, precis.
Precis, röda, gröna, blåa, allt möjligt. Mm. Och detta fick man ju på sig ibland när man spelade, så att det var svårt att se bollen. Samtidigt som det var svårt att kommunicera med Danne, i vårt fall. Mm. Och det var svårt att fokusera. Sjukt svårt. Så att vår första match där blev ju betydligt tuffare än vad vi hade förväntat oss.
Var det då när ni mötte den Vasquez från Wish?
Ja, exakt, stämmer. Från Wish. Du vet att den Vasquez har faktiskt varit topp 30 i världen.
Det är sant, han började spela så tidigt alltså.
Det gjorde han. Han är så gammal. En gammal räv från Argentina.
Han stavade ju Vasquez med ett elektriskt Z istället för Vasquez. Nej, ja, för den, där började ni starkt och sen kändes det som att ni försvann lite i matchen just på grund av fokus.
Ja, det var svårt. Det var väldigt svårt att fokusera. Det var svårt. Och det var en helt annorlunda bana eftersom den är uppbyggd. Så är det som en centerkort på VPT och Premier Padel. Och då är ju banan betydligt långsammare på mattan. Mm. Men,
var det så här svajigt golv också?
Lite grann.
Ja, lite grann. Då blev det rätt stumt.
Det är väldigt stumt och svårt. Mm, men på något sätt lyckades vi vinna på 3 set där. Jag tycker vi skulle vunnit i 2 set. Utan tvekan.
Det var känslan i alla fall. Ni hade väl 4-0 till och med eller något sånt. Och det såg ut som att bara... Jag var på middag nämligen. Och vi hade på matchen vid bakgrunden utan ljud. Mm. Men jag förstod det som, för jag fick ganska mycket DM under matchen. Jag kollade ju matchen. Jag fick väldigt mycket DM som bara folk som skrev till mig så här, måste vara svårt att kunna fokusera med allt det ljudet. Shit, vilket ljud. Du vet, vilket, för det var en fredagkväll också, ska tilläggas. Som ni spelade på. Så, och jag bara, jag tittade, jag höll koll liksom, så bara, med 4-0 och så såg jag lite deras spelstil. Vi skojade lite för vi tyckte att backhandspelaren såg ut lite som Slitan. Han hade ju bandana och lite den spelstilen från först. Och sen så bara ändrade sig matchbilden lite och man såg hur de fick lite vittring och framförallt så såg man hur, alltså ta det på rätt sätt, men att ni såg irriterade ut på banan.
Nej, men det var svårt att spela bra och när du får en dålig känsla under en match så är det svårt att komma tillbaka. Och när vi väl skulle komma tillbaka så är det svårt när du inte kan fokusera. Ja. Så att det blev ju liksom en sån här svår match att spela till slut ändå.
Verkligen.
Mm.
Och det kändes också som att det fanns en hel del dagg på kvällarna, vilket gjorde att det blev lite halt.
Det blev fuktigt på kvällarna. När solen gick ner. På dagtiden så var det ju bättre. Det var lättare att spela. Då flög ju bollen lite mer.
Det är ju rätt varmt där fortfarande.
Ja, men det var inte så varmt. Det var typ 20, alltså, det kändes som 22-23 grader max.
Det är ändå typ det är bättre än Sverige. Om man säger. Det är lite som svensk sommar på något sätt.
Ja, ja, men lite bättre än vad det är här i Sverige just nu. Ja. Nej, det var svårt att spela kvällsmatchen. Vi såg ju också på dagmatcherna. För Albin och Adam, de fick ju spela... På fredagen också sin kvartsfinal på dagen. Och det var ju stor skillnad. Det var ju fortfarande liv, men inte lika mycket som det är på kvällarna. Det var mer folk på kvällarna. Så det kändes som att folk åkte dit, tog liksom vara för förfesta, för att dricka, för att sedan gå ut liksom i stan.
Var det typ på ett torg också och sådär? Så det var centralt om man säger.
Det var väldigt centralt, det var det. Inte downtown, men väldigt centralt i Rotterdam. Så det fanns ju mycket pubbar, restauranger runt omkring.
Hur var förutsättningarna spelmässigt då? Förändrades de också mycket? Typ som att ja, men dagtid är varmt, det är bara kötta, då flyger bollen och ändrade sig?
Det var svårt att spela för att bollen var väldigt, väldigt tung på kvällen. Mm. Alltså väldigt, väldigt tung. Så det var svårt att kicka. Det var svårt att försvara lågt. Och när motståndarna fick in första servern och du spelade lågt, då var det, och de började pumpa sina volleys, då var bollen jävligt tung. Då var det svårt att försvara. Det är väl så jag skulle förklara det på bästa sätt. Att det var sjukt tungt att spela.
Okej, ni vinner ju till slut den matchen fredag kväll. Ni kan åka hem och måste vara god stämning då fredag kväll. Båda lagen är vidare. Roligt. Och hur går planeringen inför att möta då Augsburg och Liback på lördagen?
Planen var ju att försöka attackera mot Augsburg när han försvarar. Och för jag, jag har ju mött båda. Och jag tycker att Liback försvarar bättre för att missa mindre. Augsburger brukar blanda och ge lite mer. Och skulle vi lyckas hålla honom långt bak i banan så skulle inte han vara på väg framåt för att vara redo för att kontra våra smashar. Om vi nu skulle vilja smasha. Så att vi tänkte att vi attackerar Augsburger och börjar där. Men, och det börjar ganska bra. Vi spelar sjukt fort, vi spelar snabbt och jag tror att vi trodde att det skulle liksom funka också om vi började bra. Och vi fick en bra start. Och vi hade 2-0 chanser att komma och serve för att serve och gamebolla för att leda 3-0. Men vi lyckades inte ta dem och de lyckades breaka tillbaka direkt och där tappade vi liksom lite momentum. Men även här var det svårt att veta vad man skulle göra för att med det här livet runt omkring banan så var det svårt att tänka klart. Det var svårt att hålla huvudet kallt ibland. Och då var det liksom som att fan, jag är varm i kroppen men jag är typ inte varm i spelet. Jag är inte varm, jag har inget flow. Och när du känner att du inte har flow, då är det svårt att spela rätt boll vid rätt läge. Och det var väl lite det som hände vid de viktiga lägena typ. Vi spelade ganska brett också. Ut på Liebachs forehand, ut på Augsburgers backhand. Vilket i efterhand såg vi att vi, så har vi ju insett att där är de ju bra.
Ja.
Så att vi skulle spela mer centralt, mer mot mitten.
Typ Liebachs backhand.
Och Augsburgers forehand innan vägg.
Ja.
Och det gjorde vi inte. Alltså jag tror vi såg om matchen 2-3 gånger. Och vi spelade allt för sällan i mitten. Både när vi försvarar och attackerar. Framförallt när vi attackerar.
Vad var tanken med att spela utåt mycket då? Alltså inför matchen när vi lade upp det?
Det var ingen direkt tanke utan vår tanke var ju att attackera Augsburger. Men, och då tänkte vi att attackerar vi honom så täcker vi ju våra overheads bättre än vad vi gör om vi attackerar Liback. För att Liback kan med sin forehand, som jag vet eftersom jag har mött honom tidigare, dominera bra med den raka lobben och lobben i mitten. Och det skulle göra att vi kommer ur position väldigt många gånger. Så att vi tänkte att vi börjar mot Augsburger och nu i efterhand så när vi har sett om matchen om och om igen så lobbar ju han väldigt, väldigt bra med sin backhand.
Verkligen.
Och Liback, ja, och innan. För att på serveturerna så gick han ju direkt in med den snabba lobben i mitten. Och den lobben skadade oss väldigt mycket där och då.
Att vi tappade nät ofta på grund av det.
Ja, och kände oss lite stressade. Ibland så tappar man synen av bollen också. Missar någon overheads här och var som vi inte skulle gjort i vanliga fall. Vilket ledde till att de lyckades breaka och, sätta press på oss när vi väl servade.
Precis, det var en annan fråga. För det kändes som att de är väldigt bra på just det, sätta press. Vilket gör att man kanske, som du säger, svårt att komma in i det. Vilket gör att man kanske gör lite mer misstag för att man spelar lite svårt. För de gör det ganska svårt med den farten de gillar att spela i.
Verkligen, alltså de går för det. Alltså de satsar allt. Alltså på returerna så Augsburger, han lobbar direkt och rusar fram. Vilket är en stor chansning. Och sen ställer han sig där framme och så får han liksom, han kan ju få en viber av oss i 200, men då försöker han blocka den. Ja, och du vet, sitter den så sitter den bra, perfekt, eller så torskar de. Så att de går ju verkligen för det. De tar ju risker hela tiden. Men sen så visar det sig att många gånger så vinner de dessa dueller och då lyckas de ju kanske knyta åt sig ett break här och var.
Framförallt också så kan det ju skapa en viss osäkerhet när man möter ett lag som tar mycket risker. Om det då stämmer för dem ett par bollar. Det räcker egentligen att det stämmer ett par bollar. Då vet man, han går fram och jag sätter en hård vibra i magen men han blockar in den. Okej, vad ska jag göra?
Men i vanliga fall då är det lite lättare att liksom tänka klart. Okej, ta en paus. Vad gör vi nu? Men här var det liksom som att man vart ju stressad i spelet för att det var så mycket ljud hela tiden. Och
så mycket kaos. Liksom,
så mycket kaos och så mycket upppumpande musik hela tiden. Så att även när vi satt vid sidbytena så var det ju full fart. Det var inte så att det var någon god låt liksom. Som var lite halvlugn eller liknande. Eller, det var ju liksom rave typ.
Så att, det jag var förvånad över var att de spelade musik mellan bollarna.
Alltså, ibland mellan första och andra serv.
Ja, till och med då. För där har man i princip så har man ju regelmässigt bara 20 sekunder väl innan man måste serva. Där pumpar de jingla liksom.
Nej, de körde på så fort. De hade någon sekund här och var så tryckte de in en låt ju.
Och de hade någon så här, vid sidbytena ibland så körde de in någon tävling på banan så att ni fick vänta på att gå ut på banan. Mm. Det var så mycket sånt som jag tyckte var väldigt så här, tog bort så mycket fokus kring spelet och matchen. Okej, okay, alltså jag hade älskat det om det var i setbyte eller annat. Ingör aktiviteter, inga konstigheter. Men det blev lite respektlöst mot spelarna som ändå är där, alltså på liv eller död mer eller mindre. Ni jobbar ju med det.
Men lite så blev det. DJ'n fick ju jobba flitigt. Men de här pauserna blev för långa också vid sidbytena. Alltså vid ett sidbyte så har du en minut. De var ju 2-3 minuter ibland. Setbyten var ju 5-6 minuter. Och vi fick ju stå utanför och vänta i många fall.
Ja. Alltså, det är ju okej på invitationals om det är lite uppvisning och så. Men jag tycker inte om det ska vara en seriös FIP-tävling, vilket det här är.
Nej, verkligen inte. Så att, det var lite... Det blir lite respektlöst mot oss spelare. Vi kan ju inte göra vårt jobb till 110%, utan det är det som blir lidande. Padden blir ju lidande i detta fallet.
Väldigt bra lektion i att försöka göra det bästa av tuffa situationer, såklart. Så är det ju. Hur jobbigt var det att inte ha Andreas kanske vid sidlinjen, just för att det var så mycket runt omkring som störde en?
Det hade ju självklart hjälpt, alltså jättemycket. Det hade det definitivt gjort.
Vad var hans syn på matchen i efterhand?
Det var väl lite samma som oss. Och vi kunde även komma fram till att de lobbade bättre än vad vi gjorde. Så att där var ju en nyckel. Att deras lobbar var bättre än våra.
Ja.
Och det avgjorde matchen lite grann. Och att vi gav dem så mycket vinklar att där blev de så pass farliga. Och gjorde vår bana så pass stor att där blev vi stressade i slutändan. Så det var det vi kom fram till. Men det självklart hade det hjälpt om vi hade haft Andreas där. Det gör det ju alltid. Om vi önskar så vill vi ju ha Andreas på alla tävlingar.
Men, jag fattar. Så är det ju.
Men det är ju en ekonomisk fråga också. Det är ju ganska dyrt att resa och tävla.
Verkligen. Nej, men ni gör ju en kanonmatch verkligen. Och i andra sätt är ni ju verkligen med. Ni har ju till och med, det var någon golden point breakball i deras serve game som ni inte tar. Och sen i gamet efter har ni 40-30. Du gör en av dina första unforced någon bandeja i nät. Och sen så i golden pointen där så blir du så... Man ser hur bländad du tyvärr blir i en annan overhead. Och sen så var det breaket och det räcker. Det är så tråkigt bara att det ska vara så.
Nej, men det är små marginaler. Det kommer oftast vara, och det är det som är kul med sport, tycker jag. Men det gäller att ta vara på chanserna, och det var ju rätt mycket golden point som vi förlorade i den matchen. Och det avgjorde matchen till slut.
Okej, men och sen då fick ju Adam och Albin gå upp mot de här, för de gjorde ju också en väldigt bra kvartsfinal och tog sig till semi. De hade väl, alltså på pappret då, lite mer tur kanske med sitt motstånd i kvartsfinalen just. De fick möta två väldigt, väldigt unga killar, var från Malaga, om jag förstod det rätt.
Ja, två unga killar från Andalusien i alla fall. Jag tror inte de var äldre än 15-16 år. De var ju inte vana heller att spela på en centerkort där banan är så pass långsam och tung. De är ju vana att spela på snabba banor.
För de var ju vilda, särskilt för att vara från Andalusien. Där brukar de ju annars vara liksom lite mer så här, spela lite så fint och lugnt.
Det är gamla paddel. Det är gamla paddelskolan. Och det är att spela lugnt. Den nya paddeln, det är att bara dra och kötta på allt. Det är bara att kolla på Augsburger också. Alltså, du vet, alla ungtuppar idag.
En viktig poäng ändå är att nyckeln till att de faktiskt vinner mot er, det var ju faktiskt inte att Augsburger har en jävla hästspark, utan det var att de lobbade riktigt, riktigt bra i matchen.
Så är det definitivt. Men det är också spännande att se statistiken. För jag tror att i matchen mot Albin och Adam så gick Augsburger 50% sin smash. Vilket innebär att jag tror han smashade 24-26 gånger typ. Och hälften av bollarna vann han, men hälften förlorade han. Det var ju också för att bollen var så tung som den var. Och jag tror att Albin och Adam där också... alltså, de fick ju lite mer facit i hand hur de ska spela mot dem efter vår match.
Det var min fråga. Hur la ni upp där då? Okej, de vinner sin kvartsfinal relativt enkelt. Och sen så kör ni en god middag tillsammans. Satt ni då och la upp en liten gameplan tillsammans med dem då?
Ja, men efter vår match när jag och Danne förlorade så såg vi om matchen dels på kvällen och dagen efter.
Ja.
Och inför deras match så gick vi igenom också taktiken, vad vi gjorde rätt och bra och vad vi gjorde dåligt och vad vi hade gjort annorlunda nu i efterhand.
Mm.
Så att det hade de ju fått av oss.
Mm, kanon.
Och sen så hade det ju regnat typ hela natten och förmiddagen innan Adam och Albin skulle spela. Då, okay. Då innebar det att banan skulle vara väldigt, väldigt tung. Och då sa jag till dem att alltså, det här är bara fördel er.
Ja.
Lobba högt, Augsburg kommer sälja sig för att Adam är väldigt, väldigt bra på kontra.
Mm.
Han är sjukt bra på kontra så att han har ju många highlights från Rotterdam. Så att vi gav dem en taktik som vi trodde skulle funka såklart eftersom vi såg matchen i efterhand och analyserade matchen tillsammans med Andreas. Så att de går ju in full confidence.
Du vet... Jag vill dela med dig lite av den taktiken, jag tycker det är intressant. Men var det det, lobba högt och vara beredd på kontringar? Eller...
Nej, men våga lobba bra och framförallt spela mer centralt, alltså inte genom vinklar, inte spela utåt för mycket.
Mm.
Och spela långsamt, för ju snabbare du spelar desto bättre blir de.
De gillar ju fart.
De gillar fart, definitivt, det gör de. Så att det var egentligen att dra ner tempot och bara gå före när man har 100% i ett läge.
Mm.
Och stundtals tycker jag att Adam och Albin gör det typ perfekt. Alltså, de följer planen hur bra som helst. Mm. Jag tror Albin hade typ så här 2 unforced errors till sista gemet. Typ.
Mm.
Tror jag att han nämnde för mig. Så att de följde planen väldigt bra. Och även om Augsburg gick för 24-26 matcher.
Mm.
Så fick han ju bara utdelning på hälften.
Ja, Libak hade ju mycket, mycket starkare statistik.
Kollar man på statistiken så gör ju Libak det mycket, mycket bättre. Ja. Det var lite så jag och Danne hade förberett informationen också. Att
ja.
Augsburg gör mycket show. Han vinner mycket bollar. Men han bjuder också på mycket poäng. Så att, ja. Men... vad skulle jag säga, nu tappar jag det. Men det är spännande att se de här ungtupparna för att även Albin och Adams motståndare i kvartsfinalen, de sålde sig typ 80% av sina smashar, men ändå fortsätter de att smasha.
Ja, ja, men slutar inte.
Alltså jag har aldrig sett någon smasha så mycket och förlora så mycket på sina på att gå för det. För Adam stod där framme vinnat och kontra boll efter boll efter boll. Jag vet inte hur många poäng Albin gjorde, eller Adam gjorde där framme vinnat.
Nej, det var
Det är den nya padden, du vet. Alltså.
Sen har ju Adam också en otrolig räckvidd som inte de är vana vid att möta. Mm. Inte bara att han är lång, utan han är också atletisk och har en jäkla räckvidd utöver det.
Mm. Det har han. Det har han definitivt. Han har ju meter mer än vad jag har.
Ja, precis.
Och det är mycket.
Och sen tycker jag är imponerad av att se också dels att han är lång och att han är där, men sen vad han gör med bollarna. Det är ju det jag tycker är båda gott. Liksom.
Men det är det jag säger. Den här nya padden, den här nya generationen, de är sinnessjukt bra på smasha. De går före, de är inte rädda för det. Så att deras vilda slag är väldigt, väldigt bra. Mm. Och sen så är de sjukt bra på kontra. För det, de leker mycket paddel. Alltså de showar lite, väldigt mycket. Lite, de showar mycket. Och det är för att de har sett Galan, de har sett LeBron, de har sett Tapia framförallt. Alltså jag tror det, Tapia är, håller alla unga spelare som sin idol idag typ.
Mm.
Så att det blir ju, de kan ju de svåra slagen och ibland kan de inte de lätta slagen, det taktiska. Det som Bela kan, hur man neutraliserar det. Lite, vilket vi hade behövt göra mot Augsburg och Libak i detta fallet. Neutralisera spelet genom att spela mer i mitten och spela lösare, inte ge bollen fart.
Mm.
Det här hade ju Bela gjort på 2 sekunder.
Jaja.
Och det gör ju inte många unga spelare för att de lär, alltså, det lär du dig med tidens gång. Du behöver en rutin. Men de gillar att gå för det.
Mm.
Så alla de här highlight-bollarna, det gör ju unga killar.
Jo, jag fattar. Och det är ju kul. Det är ju kul, men det är ju också väldigt, väldigt få i en match. I det stora hela. Så att, det är en väldigt viktig ingrediens och framförallt. Så är det viktigt för sporten att få för den räckvidden som de här virala bollarna får.
Så är det. Absolut.
Men jag tycker ändå det är värt att nämna. Jag vet inte, för det var ju en hel del konstiga domslut i deras match.
Ja, jag tror de blev rånade på 2 bollar i alla fall. Minst 2.
Ja, alltså jag tänker framförallt på Adams Vibora som är ganska solklart inne. Mm, som Augsburg dömer ut i typ en golden. Tror jag det var.
Mm. Nej, jag vet inte om det var golden, det minns jag inte.
Men det var i alla fall en gameboll till...
En viktig boll, en viktig
40-30
boll
var det. Eller så var det golden liksom. Mm. Och den är ju, alltså, visst det är ju lätt med efterhand, men jag menar Adam är ganska tveksam, han ifrågasätter inte det, och jag vet, domaren kan inte göra så mycket kanske heller. Men den, där blev de i alla fall rånade. Och sen
men det problemet var ju att domaren sa ut det ju. Det var ju domaren som dömde ut den.
Han är så köpt, och, Peter Clays.
Ja, han är inte så bra faktiskt.
Det är
dags
för Studio Paddle att lägga ner deras förtjusning till Peter Clays. För att problemet med sådana domare som hela tiden ska ha så mycket auktoritet, det är att även när de inte är säkra så spelar de säkra. Det är det värsta. För de är inte ödmjuka nog att typ såhär, såg inte riktigt. Typ såhär, för då tar de inte mig på allvar.
Nej, exakt, precis så är det. Och jag tror det var i slutet av första eller början av andra, när Adam sprang ut ur buren och kontrade en boll.
Slutet
av andra var det.
De hade ju, det var ju 15 lika i ett måste-game. När,
just det.
Det hade blivit 15-30, ganska bra läge för att bryta tillbaka i ett måste-game. De servar för match. Superviktigt läge.
Så var det, ja. Det stämmer. Och då sprang Adam ut. Han slår in genom dörren. Såklart inne. Domas, det är på samma sida som domaren sitter på. Jag tror Peter Kleistis, han satt väl en meter från där Adam slår bollen. Ja. Så att han satt ju väldigt, väldigt nära. Och han dömer ut den.
Ja, jag tycker det är märkligt. Och sen också att utspringsmattorna är samma färg som banan. Vad tänker man med det? Det är helt omöjligt då faktiskt att se.
Exakt, det går faktiskt, alltså. Det går inte att se.
Då får man ju dra en linje i så fall. En vit linje eller någonting.
Precis.
Och det är också här det ska tilläggas att om bollen, den är ju, om den skulle vara tveksam då, vilket den kan vara, så räcker den ju faktiskt att den nuddar mattan också. Alltså linjen till exempel.
Ja, gud, det räcker att den touchar.
Ja, så hur kan han se att den är ut när allting är blått? Mm. Och Adam, ska också sägas, är framför honom. Mm. Så hur bra kan han faktiskt se?
Det är frågan.
Nej, jag tycker det är så. Det är ju skitsamma så här nu efter, det är inte det. Men det ändå blir ju irriterande, för att det är som vi alltid pratar om i de här matcherna. Det är små marginaler. Så blir man då rånad på 2-3 bollar. Så det är ju, tyvärr är det som räcker.
Det kan ju avgöra game ju. Och ja, avgöra game kan avgöra matcher.
Man får ju inte, det är ju väldigt sällan det är liksom 5 break i en match. Nej, så det tyckte jag var synd. De förtjänade bättre. Men det som var kul med det, om vi, alltså skitsamma. Jag tycker att det hade inte spelat någon roll egentligen, för de visade ju att de kunde vinna den här matchen. De kunde lika bra vunnit, tycker jag, när man såg matchen. Och det hoppas jag verkligen har gett dem någonting, och att de verkligen förstår att de är på rätt spår. De ska fortsätta göra det de gör, de ska fortsätta träna som de gör, de ska fortsätta ha samma attityd, och att det inspirerar andra och att det inspirerar dem själva. Det är så jäkla viktigt, för de har de verkligen fått ett kvitto på att de har där ute att göra.
Verkligen, till 110%. Alltså de här två grabbarna så är riktigt bra när det väl stämmer, alltså.
Jäkligt
det gör de.
Men de missar SPT:n till helgen.
Ja, Adam missar SPT:n. Adam missar SPT:n till helgen för att han ska spela, vad är det? EM eller VM-kval för juniorlandslaget. Precis. I just Rotterdam igen.
Galet.
Ja. Han ska tillbaka till Rotterdam. Och då har ju Albin teamat upp med Ricky Martinez, som är välkänd här i Svealand.
Han är bra. Lyckades kolla in i Roland Garros.
Han har spelat sjukt bra nu. Han vann ju 2 tuffa 3-sättare i Roland Garros. Jag måste säga att Ricky kan spela så sjukt bra utomhus framförallt.
Ja.
Men han är framförallt bra på sina overheads, att hålla trycket i tuffa förhållanden, i svåra förhållanden där det blåser, där solen är i vägen. Det gör han sjukt.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bra. Han spelar i klockren för utomhuspaddel alltså. Alltså klockren. Mm. När det går lite för snabbt inomhus så passar det inte honom lika bra. Nej. Men utomhus när det är liksom svåra förhållanden så är han riktigt bra faktiskt.
Ja. Väldigt härlig person också. Gillar att, gillar att träffa honom. Men okej, SPT:n i Malmö är ju lite tuffare för att det är väl någon som sa det till mig att det är ganska lågt i tak på Malmö paddel.
Mm. Riktigt igår att det är väldigt lågt i tak. Och det påverkar spelet jättemycket, självklart. Man vill ju alltid ha hög takhöjd för att kunna liksom lobba upp ordentligt och lobba bra och känna sig fri. Mm. Men nu kommer man känna sig begränsad.
Du tar ju bort några slag, till exempel den höga lobben. Och sen finns det ju i princip bara den snabba lobben. Mm. Och den är ju lite så att göra på de här 2-meterskillarna med hästsparka.
Sjukt mycket svårare.
Så, ja. Ja, okej, okej. Ja, men de, ja, men grattis ändå till en bra tävling till er alla, verkligen.
Mm. Tack.
Ni båda följer mot vinnarna. Det var ju en liten kontroversiell final också.
Det var en häftig upplevelse, men det var way too much. Det
håller man inte.
Jag tycker att det ska vara go i padden också. Det ska, inte vara knäpptyst. Det är inte det jag vill säga. Man ska ha lite fart och det är kul när det är liksom så här, lite Fiskebäck-Kil-känsla utöver det hela. Men det här var liksom för mycket, för det var för mycket ljud under bollarna och för långa pauser mellan gemen.
Nej, men precis. Och det finns ju tävlingar, till exempel i tennis, där det också tillåts lite mer fart och liv. Alltså Australian Open, US Open. Men man har fortfarande ändå respekten för spelarna att kunna spela.
Mm.
Men att kulturen, alltså tävlingar runt omkring, erbjuder fest.
Mm. Precis.
Så ja, men det finns att jobba på det. Men jag gillar ändå inramningen. Det är en skitcool centerkort. Jag önskade att jag var på plats och kunde filma, för det hade varit fett att vara åskådare.
Ja, men det är definitivt. Alltså, det är sjukt ballt att vara som åskådare. Mm. För det var ju verkligen fest och underhållning samtidigt. För det var ju bra paddel som visades upp.
Verkligen, verkligen. Vad ska vi... Ska vi passa på att köra lottningen som precis har kommit till SPT?
Ja, det kan vi göra. Har du den framför dig?
Jag har den framför mig faktiskt.
Vi
kan ju kolla, och det som är lite kul där är ju att Simon Vaskes och Daniel Winnerle är ju inte första sidade.
Nej, och inte andra sidade för den delen heller.
Är inte det lite konstigt då?
Jo, kanske. Alltså, jag vet inte. Vad tycker du?
Nej, men jag tycker så här, om vi nu drar parallellen till tennis igen, om Micke Ymer som spelar en tävling i Sverige, han är 50 i världen, ska han då vara 14 i Sverige? Det är ju så han hade varit.
Det är konstigt. Ja, jo. Nej, det är jättekonstigt. Det är det definitivt, och det påverkar ju lottningen väldigt mycket.
Alltså det kan ju bli, alltså tyvärr, det tar ju bort väldigt, det blir jättedumt, det blir skitkonstigt. Så där har de att jobba med förbundet.
Men det är svårt att hitta någonting, ett bra system där, för att tidigare så fick ju VPT-spelarna då för ett par år sedan för mycket svenska poäng när de spelar svenska tävlingar. Nu har de dragit ner på det. Nu har det ju blivit ett maxtak, så att jag tror att Jordan har ju knappt några svenska poäng längre, utan de omvandlar våra internationella poäng till svenska poäng för att få någorlunda ranking. Och maxtaket där är ju 1000 svenska poäng var vi kan få. Och det har vi ju maxat. Så att vi har ju 2000 poäng tillsammans.
Mm.
Men det är liksom lika mycket poäng som Viktor Stjern har
själv. Det ser inte ut så. Det ser ut som att ni har 1000 poäng tillsammans. 998. Men ändå så är ni ju uppflyttade, om man säger.
Ja, men det är det jag menar. Vi får 1000 poäng var. får vi. Och då blir det att vi har som par 2000 poäng och då blir vi fjärde sidare.
Ja.
Om du har lottningen framför dig.
Ja, och
det innebär ju att med 2000 poäng då har vi lika mycket poäng som Viktor Stjärn har själv.
Mm. Jo, men precis.
Jag tror man måste justera maxtaket bara. Så kanske man kan...
Ja, jag vill inte ge för mycket kritik. Jag tycker bara att det blir lite konstigt att inte ni... Ja. Men å andra sidan, så är det kanske.
Jag tror att
ni är fjärde bästa laget i Sverige just nu kanske.
Det är kanske det vi är. Alltså för mig och Danne spelar det faktiskt ingen roll. Alltså,
nej, det fattar jag.
Men det påverkar ju andra i lottningen. Det
är väl mer det.
Det är det.
Det är till exempel, det hade varit lite trist, alltså... Det hade kanske varit lite tråkigt i en andra omgång eller första omgång för er då att ni skulle få möta typ Frost Appelgren.
Ja.
Det hade varit tråkigt för tävlingen menar jag. Alltså, ja. Den vill man ju i så fall ha lite längre fram.
Man vill ju, ja precis. Ja, definitivt, 100%. Men så illa är det inte.
Nej.
För nu är vi ändå sidade i alla fall. Nu är vi ändå sidade så att vi kan inte möta ett topplag som Linus och Appelgren.
Nej, nu är det ju det.
För en semifinal.
Men det var ju inte garanterat att ni skulle vara sidade från början menar jag.
Nej, absolut inte. Absolut inte.
Så, då hade det ju verkligen kunnat bli så.
Ja.
Men nu blir det bra så vi ska inte måla fan i onödan.
Nej.
Nej, men okej, vad har vi för, jag vet inte, för nyheter egentligen här om vi tittar. Ni kommer ju då få möta som man tror då på pappret Brunström Regnér i er första match på lördag.
Jag tror inte det.
Nej.
Eller?
Nej, förlåt. Nu är jag fel på det. Där. Nu kollar jag fel. Okej. Okay. Ja, men ni... Nu ska vi se här. Vi är ju på den sidan, ja. Ja, men ni borde ju möta Ossan Silde eller Axel Holm då. Och Axel
ja,
Holm.
Precis.
Som har spelat ganska bra tillsammans. Mm. Just under SPTs framförallt.
Det har de. De har bra resultat.
Verkligen. Axel Holm sägs väl ha en av den hårdaste smashen i Sverige.
Det kan jag nog skriva under på.
Hästsparken.
Mm.
Och vinnaren i den matchen borde få möta Albin Olsson, Ricky Martinez antagligen.
Ja.
Spekulerar bara. Nej, vi behöver inte gå igenom det så sätt. Vi kan väl bara titta på Kalle Knut som spelar med Pablo.
Mm.
Figueroa, de möter Lukas Svensson och Ola Andersson i en första. Och sen får vi se Max Björkman och Milton Jonsson. Kanske de får möta, för de har ju gjort ganska fina resultat.
Mm-hmm.
Så de kanske vinner sin första och går vidare. Så får de ju trycka på lite. Men ni är ju på samma sida. Det var så svårt, för jag måste scrolla hela tiden. Men det är ju det.
Jag tror inte vi behöver gå igenom alla omgångar. Men vi kan ju bara säga vilken sida... Vilka parer. Jag tror på den övre halvan så tror jag att jag och Danne, Albin och Ricky Martinez. Vi har även Victor och Pierre. Och vi har något par till va?
Persson Andersson.
Där har vi de sidare paren på övre
precis.
Halvan.
Precis.
Och sen på den nedre halvan så har vi ju längst ner då
Kaje
och Rogge. Vi har Pablo och Kalle. Vi har, vilka kan vi ha mer? Linus och Appelgren. Och sen Hjalmar så har vi ett par. Ja, Hjalmar som råd. Är det de sidade paren?
Yes.
Där har vi de sidade paren.
För Fors. Ja, just det. För Fors spelar med Adam Knutsson denna tävlingen. Just det.
Mm.
Där har vi dem. Så det var... Nej, men det blir en kul tävling. Den kan nog också bli lite publik... kan nog komma lite publik till Malmö Paddel, hoppas jag.
Jag hoppas det. Enda gången jag har spelat en paddeltävling i Malmö, det är ju när vi har spelat VPT Malmö. Så det ska bli otroligt spännande att se om vi får dit mycket folk. Så att alla kära lyssnare som lyssnar på detta avsnittet och följer oss, snälla kom dit och supporta oss till helgen. För jag har fått höra att Pepe, du ska ta den ner va?
Jag tänkte komma ner i alla fall på lördagen.
Mm, fett.
Och, gör lite video, titta lite, fånga stämningen och sen kanske gå ut och ta en lite middag på lördag kväll.
Kika come lite. On! Så att, gott folk.
Jag tar med mig kicken.
Skåningar och Ja, Danmark. Vi kan ju bjuda över lite danskar också.
Ja, fan, det är så pass nära. De är så rika så ni kan ju bara komma över och bjuda oss på några öl, tycker jag. Eller några spadar. Jag har i fall inga spadar längre. Nej, men på damsidan, vi behöver inte gå igenom så mycket mer, men att det som är kul är ju att Amanda och Anna spelar ju inte tillsammans. Eller kul. Nej. Det som är nytt är väl att, och Gerdo spelar ju då med Helena Wyckert.
Mm. Vilka är på den sidan?
På den sidan är det ju dom och sen har så dålig koll på sidningen, men skulle det kunna vara Lisa Andersson, Hanna Börjesson och sen Barre och Carla.
Mm.
Linnea Björk och Ayla Bayram är ju sen på övre.
Mm.
Och Billy Gajic, Åsa Eriksson.
Mm.
Cornelia Lister, Maria Pincho. Mm. Anna Åkerberg spelar ju med Gitte Axen, hemmaklubb.
Är de också på övre halvan?
De är på övre halvan. Och vem har vi med? Sofia Arvidsson och Ida Jarskog. Övre halvan
tuff
också.
Övre halva.
Mm. Det är det ju.
Det är det.
Nej, men det är rätt tajt. Det är väldigt tajt på damsidan. Så får vi se hur... Ja, det är väl egentligen det som är lite så att Amanda och Anna inte spelar. Så får vi se. Sen har Amanda spelat med Helena Wyckert tidigare.
Mm.
Så det är ingen... Det blev väl inget jättenytt för dem. Men det är kul. Det var ju en tuff tävling här i Lerum i helgen också. Det var ju en riktigt bra A-klass på både dam- och herrsidan.
Mm.
Så där var det många par som fick bra camp inför SPT:n.
Perfekt ju. Kul.
Kul.
Det är kul när det är bra tävlingar i Sverige också.
Det är det. Nej, alltså det är skoj. Det ska bli kul med SPT. Jag har som sagt inte varit på... Senast jag var ju här på Time for Paddle.
Mm.
Där jag sitter nu.
Come on. Men då var du inte där, va? För då var du i Stockholm. Och...
Nej, jag var på bröllop. Men jag var här på fredagen och kinkade lite.
Ja.
Så jag vet inte om B-klassen.
SPT börjar nu till helgen alltså. Första matchen.
Du vet vad, jag har en annan nyhet.
Jaså, dra den. Herregud.
Vem som ska spela B-klassen nu under SPT?
Du.
Nej, det är ingen så fett eller inte. Fett alltså. Coolare. Det är ju Maradona. Robert von Schele.
Mr.
Adidas ska spela med Tom. Unisport Tom. Tom
Unisport
Johan.
Tom, ja. Honom känner vi till. I alla fall
jag. Jajamän. Gammal
räv. Jajamän. Verkligen.
Alltså det är kul.
Så att som jag höll på att säga innan. Tävlingen börjar på fredag. Så kom ner och kika. Fredag, lördag, söndag kommer den hålla igång. Tider finns på Ranked in, precis. Vi kanske kan skicka en länk här också. Men Ranked in. Sök på SPT Cupra. Vilken tävling är det?
Cupra Swedish Paddle Tour X28 SPT 6 Eurofinans Malmö 2023 heter den.
Ja, enkelt namn. Sök på det så kommer ni till tävlingen.
Ni som kommer på fredag, ni får fan stötta Johan Fors lite extra. För han spelar på fredag och jag är inte där. Ge honom lite kärlek.
Ge honom lite kärlek. God gubbe.
Exakt. Men du, vi kan väl, vi måste ju fan påminna också lyssnarna om att vi har ju vår huvudsponsor med oss även denna vecka. Jag vet att ni som har lyssnat så här länge, ni börjar bli oroliga. Jag tänkte, vad fan, har de inte sponsor med?
Jo då.
Det är det.
Men vi har bara en.
Vi har bara en, precis.
Det en trogen. En trogen.
Håller inte på att knävla, utan vi har en trogen huvudsponsor och det är ju självklart Hyper.
Yes.
Inget skrik idag, utan idag är det Hyper som är med oss och vi vill bara passa på att ge lite snabb kärlek och det är kul för det är en hel del som har laddat ner appen, den nya appen och sett alla nya uppdateringar de har gjort. De har ju skapat lite nya bet-builders och annat. Så för er som inte har spelproblem så kan jag tipsa om Hyper-appen och ni som gillar att spela på sport. För det finns otroligt mycket sport att spela på. Förutom paddel då.
Mm.
Det är fotboll, det är tennis, det är dart.
Det är tutti balutti.
Tutti balutti. Så det är skoj. Har du någon tävling framöver här nu som du spanar in på bettmässigt?
Mm. Alltså, det är ju en VPT Masters nu i Madrid.
Mm.
Den kommer nog bli lite spännande. Och vi kan även säga att vi ser faktiskt adjö till en stor legend inom padden efter denna vecka. Ingen mindre än Pablo Lima.
Just det. Det känns som att man har sagt hej då till honom ett tag nu dock.
Ja, men samtidigt, jag tycker inte han får tillräckligt mycket uppmärksamhet. För vi snackar om en spelare som när Bela var ju världsetta under 16 raka år. Vilket är helt otroligt. Mm. Och 12 av dem så var det med Juan-Martin Diaz. Vilket också är en spelare som jag tycker man har tackat av lite för långt. För han har också lagt ner nu. Mm. Tror jag. Okay. Eller det var,
var det inte han och Lamperti som gjorde en tävling nu?
Jo, de spelade ju Premier Padel Paris tillsammans. Mm. Jag tror det var hans sista tävling. Jag är inte helt hundra. Men du vet, Juan-Martin Diaz, Juan Imeres, Lima. Det är tre tunga pjäser som lägger ner padden i år. Och även Silingo. Han är inne på sin sista säsong, har han sagt. Så att Silingo kommer lägga ner efter denna säsongen. Vi har Juan-Martin Diaz. Vi har Pablo Lima nu som spelar sin sista tävling denna veckan.
Mm.
Och vi har, vem var det med jag sa? Juan Imeres.
Precis. Som nu mer tillhör, som coachar Yanguas och lite M3-gubbar.
Ja, men ja, inte M3, men han har sin egen akademi. Där
han har sin egen akademi, men han följer med dem. Jag bara menar att det är några av dem som är från M3 som nu ingår i hans akademi. Så kan man
ja, säga. För att vi kan faktiskt nämna, eller vi kommer dit sen. Okay. Men Juan Imeres, han var ju i princip i final i varenda VPT för ett par år sedan.
Mm.
Vi har Juan-Martin Diaz som har världsetta i 12 år. Pablo Lima tog över den tronen med Bella sen i 4 raka år. Världsettor. Och jag tror de spelade tillsammans totalt. Jag tror det blev 5 eller 6 år. Lima med Bella. Alltså en riktig legend. Och Silingo, som är väl en stor karaktär inom paddelvärlden. Han kommer ju lägga ner i år också. Så att passa på att se de här gubbarna nu så länge de tävlar. För att det är livslevande paddellegender.
Så är det. Och jag såg en nyhet idag om att han skulle börja spela den här Pro Paddle League.
Ja, han kommer vara en liten ambassadör för det. Och Pro Paddle League spelas under en månad i USA.
Mm.
Ganska intensivt under en månad. Men han kommer nog vara lite ambassadör och jobba med den ligan. Lite som Juan-Martin Diaz också kommer göra.
Okay.
Så att de drar faktiskt över till Amerika. Och det är också väldigt spännande och kul. Det är skitbra, för det är inte som att dra till Saudi. Som alla fotbollsspelarna gör. Det är lite annorlunda. För
det är väldigt annorlunda faktiskt.
Här är det vita pengar. Och det är strukturerat och bra gjort. Så att förhoppningsvis så får de en riktigt bra liga i USA. Och smäller USA, då kan padden verkligen kanske ta sig in i OS kanske någon gång. Mm. Förr eller senare.
Ta sig ur nöden i alla fall.
Ja, verkligen. Och kanske styras upp på ett bättre sätt. För att vi har ju inte nämnt det nu heller. Men hur kan de ställa in EM en månad innan det ska spelas?
Det är pinsamt.
Det är pinsamt, bedrövligt och sjukt dåligt för sporten.
Verkligen.
Och det förstör ju för oss spelare, åskådare och paddelskare ju. Så att, jag fattar inte hur de kan ställa in det.
Nej.
Det är bedrövligt.
Nej, det är faktiskt bedrövligt. Jag vill bara avsluta segmentet med hype där, bara för att det ska bli
det.
Då. Det måste vi göra också. Men jag kommer komma med en... jag kommer släppa en någonting som jag... Det här är lite... Vi får se. Men någonting som jag gör en gång i veckan. En 50-lapp. Och då sätter jag ihop 3 bets. Så kan man välja att haka på eller såga dem. Så om man vill vara med på det, så bara håll utkik på min Instagram och kommer släppa den där. För ni kallar den för veckans Tob, för att det är ju Evert Tob som är på 50-lappen. Så vi får se. Men om inte någon annan har något bättre namn. Så får vi se hur bra statistik jag har på den där. Liksom. Men det som är roligt nu också tycker jag, det är att hockeyn drar igång. Jag älskar ju att spela på NHL.
Jag är
en nattuggla också.
Ja, det är ju perfekt för dig.
Ja, så det är roligt. Nej, så vi säger tack snälla till Hyper för att ni fortsätter att sponsra sporten och sponsra podden. Man måste som alltid vara 18 år. Man kan besöka stödlinjen om man har problem, och man ska självklart spela superansvarsfullt. Så tack snälla Hyper. Nej, men det är som du säger, det är så jäkla synd att de ställer in EM och sen i princip inte lämnar någon förklaring.
Nej, bedrövligt. Ingen alls.
Jag vet inte ens anledningen.
Den enda informationen som vår förbundskapten Björkman och förbundet har fått och vi spelare, det är ju att det är framskjutet. Det är inte inställt, utan det är framskjutet till nästa år. Och det innebär att vi ska spela EM och VM nästa år.
Det blir så oseriöst ju.
Det blir jätteoseriöst. Alltså säg någon, nämn någon sport som har både EM och VM samma år.
Nej, ingen. Precis. Och sen, det är också för alla runt omkring utanför padden. Det blir som kanske inte följer padden. Det blir också oseriöst mot dem. Alltså det ger inte sporten någon chans riktigt heller.
Ja, men tänk dig sponsorerna som sponsrar förbundet och förbundet ska ut och förklara, nej men det blir inget EM i år. Det är inställt. Och sponsorerna bara, men va? Vi har ju räknat med att vi ska synas under EM och VM med
er. Nej, men det är bara framflyttat. Det är bara framflyttat.
Ja, det är jättesvårt att förklara. Så nej, det är inte alls bra för sporten.
Det är som när man blir utbjuden på dejt med någon man inte vill gå med. Så säger man inte nej, man säger bara att man inte kan. Vi kan väl höras lite senare bara.
Nej, man blir trött. Man blir trött.
Not good.
Så att, ja, men vi, ja, passa
däremot
på.
Däremot dök upp en annan tävling under den perioden, va, som jag tror att ni ska spela.
Ja, det är en FIP Platinum. Det spelas inte många FIP Platinums. Och för er som inte har riktigt koll på skalan så har vi FIP Rise, FIP Star, FIP Gold, FIP Platinum. Och efter FIP Platinum så är det Premier Padel P1-er. Och efter P1 så är det Majors. Där har vi skalan. Så att FIP Platinum är den högsta kategorin i FIP-touren. Och den är precis under Premier Padels P1.
Så det kommer komma bra motstånd?
Ja, vi kan ju nämna att Maxi Sanchez, Lucho Capra är anmälda. Idag anmäler sig Garrido med Momo Gonzalez. Vilket också kommer bli ett väldigt, väldigt spännande par. Vi nämnde det förra avsnittet.
Garrido har redan bjudit på lite goda highlights. Så är det mellan benen.
Skojar du eller? Herregud. Det var en annan väldigt... Det var en uppvisningstävling i Portugal. Och den var väldigt maxad, måste jag säga.
Kul. Jag såg ingenting förutom den highlighten.
Ja, den var väldigt sjuk, den highlighten dock.
Så men vart kan du spela tävlingen?
Sardinien någonstans. Vart vet jag inte. De bygger upp en, Sardinien, de bygger upp en arena. Vart vet jag inte. Info nice. Kommer. Men det kommer bli en väldigt cool tävling och jag tror att alla spelare som är, jag vet inte vad gränsen kommer gå, men 15 i världen och neråt kommer anmäla sig till tävlingen. Så att det kommer bli en tuff tävling. Den kommer jag spela tillsammans med Vindal och vi kommer troligtvis behöva kvala.
Mån.
Så att det står på schemat också. Den drar igång om, vad blir det? Om tre helger.
Riktigt kul. Ja, men det är riktigt kul.
Nej, två helger, förlåt. Två helger, det är snart ju. Två helger. Så det är SPT denna helgen och kvalet till Sardinia drar igång söndagen nästa vecka.
Alltså söndagen den 1 oktober? Nej, förlåt. Ja, söndagen 1 oktober eller söndagen den 8?
Nej, första.
Okej, satan.
Så det är snart. Det är väldigt snart. Men du, vi har fått lite frågor.
Just det, shoot.
Lyssna frågor.
Jag tänker mig att många är till mig.
Det är några till dig faktiskt. Det måste jag säga. Men det är många som frågar om stämningen i Rotterdam och musiken, om det var störigt eller inte.
Det känns som att jag har besvarat.
Den har vi besvarat och det var många som ställde den frågan. En annan fråga var, det är någon R. Lindgren som frågar vad Mittrack väger och hur mycket väger Vindals med alla lindor. Vi har ju sett Vindals stora
klubba.
Mittrack väger runt 370 skulle jag säga. Mellan 370 och 375. Och Dannes racket väger idag 389 exakt.
Ja, där vet man att det är exakt.
Exakt 389. Mm. Och han har gått ner lite för hans rack vägde 402 gram när han spelade med Stiga.
Tungt eller?
Ja, det är tungt. Men grejen är så här. Mitt rack som väger 370 känns mycket tyngre än Vindal som väger 389. Och då tänker man, hur är det
möjligt? Det är 92 meter långt också.
Nej, det är det inte. Det är för att mitt är väldigt framtungt.
Ja.
Så att då känns det tyngre. Dannes rack, han har lagt ner all vikt i greppet nästan. Alltså långt ner på racketen. Vilket gör att racketen fortfarande känns väldigt lätt att manövrera. Så känner ni att ert rack är för tungt, då kan ni faktiskt lägga på lite mer tyngd nere vid greppet. Och då kommer ni få känslan att racket känns lättare.
Mm.
17. Ja, men precis. Det är ett litet tips till er där ute. Så känner ni att racket är för tungt, om ni har något skydd uppe på toppen, ta bort det.
Mm.
Och lägg på lite vikt nere vid greppet istället, och då kommer ni känna att racketen känns lättare i handen.
Man, vi har skydd för att vi inte har råd att köpa nya spadar. Det är inte så att vi bryr oss om vikt.
Men lägg på lite vikt där nere då, så kan ni balansera upp det.
Och då kan man ha någon liten coachtape runt eller något.
Coachtape, eller så finns det vikter man kan köpa.
Mm. Ja, du menar, men då sätter man det typ
under linderna. Ja. Okay. Eller under linderna.
Mm.
Så det finns ju tyngder som ser ut som lite metallremmar typ, som har lim på ena sidan och så är det vikter på andra sidan. De kan ni faktiskt sätta under era lindor längst, alltså under lindan så att säga. Under originallindan.
Men Ringos rack, samma, han har också den här klubban. Tungt rack också, men när man känner på det så känns det väldigt lätt.
Mm. Och det är ju för att vikten är väldigt långt ner på racketen.
Så.
Tar du tag i Quellos rack så är den superframtungt, så det går inte att röra racket så framtungt där. Så att alla spelare gillar lite olika. Jag gillar en balans som är ganska medel eller lite topptungt. Jag tror jag kommer gå ner lite för nästa år med mitt nya racket. Så det kommer kännas lättare i handen. Det kommer inte vara lika topptungt. Men ja, runt 370 väger mitt racket. Dannes 389 exakt. Jag väger inte mina till punkt och pricka, utan jag tar det. Det känns gött och så spelar med det. Ja, går lite på känsla. Det är väl de bästa frågorna jag tror jag kan faktiskt hitta här. Sen så är det oftast, den ena frågan kommer alltid, vem skulle vara min drömpartner?
Ja, just det.
Och det kan jag väl svara på, eller?
Ja, såklart.
Ja. Vem tror du skulle vara min drömpartner?
Oh.
Så lägger vi upp det först och sen kommer jag besvara vem som är min drömpartner.
Madre mia. Pratar vi paddelspelare nu, eller?
Ja, vad annars?
Mm. Jag har ju sett dig spela med Galan någon gång.
Mm. Mm.
Då fick ju folk krypa under nät ju. Så att jag säger Galan då.
Boom, jag hade också sagt Galan. Galan är min drömpartner.
Ja, men han är ju, alltså, förutom spelmässigt, för där vet vi alla att han har rätt så hög nivå, men det är också en skön gubbe ju.
Väldigt snäll, ödmjuk. Väldigt snäll, ödmjuk grabb alltså. Mm. Han är god på alla fronter.
Jobbar hårt.
Jag tror det är lätt att spela med honom också. Det är lätt att spela med honom. Det är, och skulle jag inte säga Galan, så tror jag att många hade sagt Tapia i detta läget för att han är så sjukt bra. Men jag tror det är mycket svårare att spela med Tapia. Det är mycket, mycket svårare. Så att nej, jag skulle faktiskt säga Galan. Där tror jag att jag skulle spela som bäst också. Lättast att komma in i det.
Just det.
Där har vi min drömpartner i alla fall. Vilken är din då?
Oj. Nej, jag vet alltså. Alltså, vem som helst som kan få över bollen mer än fem gånger i rad. Alltså. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt så. Sen det är kul att spela med någon häst ju. Alltså, jag säger Adam Axelsson.
Han är häst.
Det är min
shout out till Adam Axelsson.
Stjärna. Nej, jag fick också någon fråga faktiskt, och det var ju om jag har övergett Adidas. Fick jag?
Ja, den fick jag också faktiskt.
Ja. Nej, och jag tänker, jag kan ju påminna, för jag har ju sagt det lite på några vloggar och någon podd och sådär. Jag har ju inte längre något kontrakt med Adidas, så att jag är vad man kan kalla free agent.
Oj.
Spelar jag fortfarande med Adidas, och jag har fortfarande väldigt bra samarbete med Adidas.
Mm.
Men jag är inte sponsrad av Adidas vad det gäller liksom att jag får betalt för att spela med dem. Sen hjälper de ju mig med min paddel ändå. Jag får fortfarande prylar, kläder och spadar och sådär. Så, men det kanske inte är i samma utsträckning som det var förut.
Mm.
Så av den anledningen så kan det också härligt, för det gör att jag kan testa lite mer racket här och alltså utforska den djungeln lite, och jag kan också vara lite mer, alltså jag försöker alltid vara ärlig faktiskt. Mm. Alltså så, även om man inte kan prata illa om något. För nu kan jag verkligen så här säga vad jag tycker och tänker om alla brands utan att så skulle jag prata illa om något annat varumärke så kommer de ju bara tänka, ja, men det är bara för att han är sponsrad av Adidas. Så nu kan man vara lite mer trovärdig. Och man kan också testa lite mer grejer, vilket är roligt.
Mm.
Vilket är roligt. Så nu har jag ju, i min senaste video så var det många som frågade vad det var för racket. För de trodde kanske att det var ett demorack, för det är helt svart kolfiberrack. Och det är ju mitt Wallic-rack som jag spelade med just i den videon.
Just det. Ja, ja. Det är fett ju.
Det är fett, men det är lite för svårspelat för mig. Det är ett racket med späcken, liksom hög balans, hård kärna, styv yta. Så sweet spoten blev väldigt, väldigt minimal.
Mm. Ja.
Och det är jäkligt gött när man typ står och så som den träningen, du vet när man spelar korg eller någonting, när man vet vad man ska göra. Där man alltid är i tid till bollen, då är det härligt för att då sitter ju oftast träffen. Men så fort du spelar match och kanske blir förflyttad och du kommer lite sent, då ställs det mycket, mycket mer krav på det att du måste träffa på ett annat sätt och sådär. Så att, nej.
Och då blir misstagen nog väldigt kostsamma.
Det är ju det. Och du, alltså även om inte du träffar alltså med ett annat racket som är lite mer förlåtande, så du kanske inte alltid träffar mist i sweet spoten, men bollen går ändå dit där du tänker dig. Mm. Mer eller mindre. Här blir det en annan grej. Jag måste verkligen... så att, men det är kul att lära sig. Och hade jag gjort ett... Alltså jag kan tänka mig att göra ett nytt racket med Wallic också. Och då kommer jag ändra liksom späcken lite. Kommer jag göra.
Just det. Just det, just det. Intressant, intressant.
Ja,
mm. Man får testa sig fram helt enkelt.
Det är jätteviktigt. Gå på sig själv. Testa olika. Kör på en extra linda någon gång. Vad var bättre? Vad var sämre? Du vet sådär. Bara hålla på. Flytta runt. Filma dig själv. Det kanske inte beror på lindan. Det kanske beror på hur du håller grejerna och hur du rör dig på banan och att du står med raka ben och lite annat. Det kan man säga också.
Helt klart. Så är det.
Nej, men vi tackar väl för denna stund. Tack för att du delar med dig av era fina minnen från Rotterdam. Det var kul att få följa på håll.
Ja, det var en upplevelse i sig. På gott och ont. Men man tar ändå med sig en lärdom liksom från det.
Nu är det bara att träna.
Man blir ju härdad. Man blir ju härdad, så att nu får ju folk komma ner till Malmö nu till helgen och ha lite liv och hålla lite låda.
Precis.
Så att jag tycker vi avslutar podden här. Ja, och jag tycker nästan att vi ska säga att vi ses i Malmö, va?
Vi ses i Malmö och det är gött. Gött att vara i Malmö. Jag kommer vara i Malmö och dricka några blommor på lördagen. Så är ni törstiga, skicka mig DM så ses vi ute i vimlet. Tack snälla Hyper och tack för att ni har lyssnat.
Come on!
Lycka till i helgen, Simon. Let's
go!
Tack
så mycket. Whoop, whoop.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.